Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter De bokstavstrogna, ett reportage om radikal islam. Fredrik Hilleborg vid micken, och som vanligt så kan man lyssna som podd, YouTube, eller man kan även gå in på Instagram och se någon bild. Mitt emot mig, Tina Thunander, välkommen.
Tack.
Jag tänker att vi börjar lite med dig innan vi pratar om den här spännande boken. Du får gärna presentera dig.
Ja, då heter jag Anna Kristina Thunander, om man ska vara riktigt noga. Jag har varit journalist i så många år så vågar inte jag säga. Jag har jobbat längst, jag har gjort tidning, radio, men framförallt TV och Sveriges Television. Och jobbat med det mesta, jag jobbar nu med ett kulturprogram som är, kan man nästan säga, ett demokratiprojekt. Under tiden som jag har jobbat, och jag bor i Malmö, ska då poängteras, därför har jag skrivit böcker om islam. För när jag går på mitt Konsum och väljer mellan olika mjölksorter, så är det nästan alltid någon som står bredvid mig som väljer också om de ska ha ekomjölk eller lättmjölk. Som kommer från Mellanöstern. Malmö är liksom så tät stad. Så att, och jag menar, bor du i Malmö och inte har någon muslimsk vän så har du sociala problem, brukar jag säga.
Mm-hmm. Mm.
Och jag har ju jättemånga. Jag menar, på jobbet så sitter jag, bakom mig så sitter en kvinna från Albanien. Hon visste inte om att hon var muslim, men hon brukar fråga mig ibland saker. Sen brukar jag då smygröka utanför mig firat, så pratar vi lite grann. Han kommer från Irak. Så det finns ett skäl till att jag är intresserad av detta, även om jag själv inte är muslim, och tyvärr så är jag ateist.
Varför säger du tyvärr?
Nej, för jag önskar att jag kunde vara religiös. Jag tror att man avlastar rätt mycket av sina bekymmer och de mörka sidorna i livet.
Ja, det är intressant. Det kan vi återkomma till. Det är spännande. De bokstavstrogna, vad betyder det?
Islam är ju inte ett jättemycket. Ungefär som kristendom är jättemycket. Det finns ju då livets ord till den makedonsk-ortodoxa kyrkan som jag för övrigt besökt häromdagen.
Mm.
Och allting däremellan, och Jehovas vittne och vad du vill, kopter. Och de har ju inte egentligen så hemskt mycket gemensamt ur vissa aspekter. På samma sätt är det ju med islam. Det är mycket, mycket större än bara ordet islam. Dels finns det då sunni och shia. Där sunni är den outstanding största. Det är 80-85% av alla i världen. För övrigt är det 1,8 miljarder muslimer i världen. Det är den näst största religionen. Det är mycket. I alla fall. På andra plats, och det är rätt så långt steg till den andra platsen, så är det då shia. Som finns då i, företrädesvis i Iran och Irak.
Mm.
Det är de stora grupperna. Sen skulle jag nästan vilja säga att resten är sunni. Sen finns det vissa andra små grupper sådär. Som, och många av muslimerna då inom det här strider mot varandra.
Mm, precis. Och de bokstavstrogna
är då, där kom du till. Mm. De bokstavstrogna är då i det här fallet de som är sunni och som är just följer, går tillbaka till hur de tror att det var på profetens tid. Det vill säga Mohammed på 600-talet, vår tideräkning.
Mm.
Och då försöker man, jag menar under årens lopp så har det funnits människor som har tolkat texterna. Och så har det blivit en massa tillägg i det hela tiden. Medan de bokstavstrogna vill gå tillbaka till ursprunget och försöka förstå hur profeten och hur Gud menade. För det är Gud som har skrivit Koranen. Det är alla muslimer överens om. Det är väl kanske en av de få grejer de är överens om.
Mm.
Och då försöker man liksom tolka det. Vad betyder det här ordet? Vad betyder den här meningen? Hur får man göra med det här?
Mm.
Man får inte dricka alkohol, men får man röka på? Hur ska vi tolka det? Eller det här med att ha fyra hustrur som det står på ett ställe. Så att, i Koranen.
Så att de strävar efter att leva efter Koranen ganska liksom,
strikt. Ja.
Strikt.
Ja.
Och då blir frågeställningen egentligen hur man tolkar saker och ting. Men de bokstavstrogna här, de är i alla fall överens om att de ska följa och leva efter den i första hand.
Just det. Så gott det går.
Mm.
Och då och de kallas för salafister då.
Ja, precis. Ja.
Och det exakt. Betyder, om jag hoppar över den här arabiska beskrivningen, så betyder det att leva som efter de förfäderna, de gamla, det vill säga de på 1600-talet.
Mm.
Och då finns det, kan man säga, då, tre slags salafister, räknar forskarna med.
För att göra det ännu krångligare. Ja,
ja, och sen finns det, förstår du, ännu fler
ja.
Inom undergruppen. Men om jag beskriver de tre, så, för det är rätt så viktigt att förstå.
Mm.
Och dels är det då de som är, skulle man kunna säga, jättereligiösa och som i varje ögonblick funderar på hur ska jag vara klädd, hur ska jag be, vad säger Koran i de här sammanhangen och så vidare. Va?
Man rör sig efter det hela tiden.
Ja, hela tiden. Men inte göra anspråk på att pådyvla andra. De kanske vill missionera, för det är en viktig del i islam att få med andra människor i det här goda. Men de skulle aldrig, de är fredliga, skulle aldrig ta till vapen. Och det finns ju en del av dem då som är dessutom sådana att man går inte med i politiken överhuvudtaget. Det vill säga, det finns bara en man egentligen ska följa och det är Gud. Mm. Så politiska partier och sånt där, det är utslutet. Sen finns det då, och det är en rätt så bred grupp i sig.
Och vart lever de? Ungefär?
De finns inte så långt härifrån där vi sitter i Stockholm. Mm. Och de finns ju naturligtvis i Mellanöstern. Och de finns i många olika länder.
Mm.
Och i Sverige tror jag mig har förstått att det mestadels är konvertiter.
Det betyder, som har konverterat till?
Som har lämnat eventuella kristendomen tillhörde och blivit muslimer.
Mm.
Sen finns det de då som menar att islam innebär politiska anspråk. Det vill säga att hela samhället borde genomsyras av islam. Inte bara deras vardag. Och då är de kallas för islamister. Och det är till exempel muslimska brödraskapet som fanns i Egypten. Som har i perioder funnits våldsamma grenar, men det lär inte finnas några sådana nu överhuvudtaget i världen. Och det finns ju en del muslimska brödraskapsanhängare i alla fall i Sverige. Sen så är det den tredje, och det är den som du läser om i tidningar och hör på radio och tv. Det är de som menar att de är de enda som har förstått det sanna islam. Och därför tar de sig rätten att hugga huvudet av folk. Och tvinga folk till, alltså i tvångskonvertera, våldta de som inte är trogna, bla bla bla. Och den värsta avarten då, det är IS. Men vad gränserna går där emellan alla dessa är ju naturligtvis väldigt otydligt.
Mm.
Och jag var på ett ställe häromdagen och pratade, och det var en man som propsade på att jag skulle förklara statistiskt säga hur många salafister det finns i Sverige och vilka grenar av det här jag räknar upp som hur de är fördelade i Sverige. Och då kan jag säga, den statistiken finns inte.
Nej, den. Mm. Men, och när man pratar med personer ur de olika grupperna, är de själva så att nej, men jag tillhör, eller är det liksom diffust? Är det,
alltså, lite diffust sådär, men jag tror inte heller att det är...
Kanske inte intressant för dem?
Nej, jag tror inte det. Jag menar, om jag anser att jag står för den sanna islam så... och jag har ju lust att ge mig på dig, så att säga, va? Och tycker att du är inte värd, du är inte ens en gång en människa riktigt. Då,
ja, då blir det ju tydligt ja. Hur man tillhör dem. Jag skulle gissa att alla muslimer anser väl att de själva har den rätta inställningen.
Det tror jag, men så finns det ju de som är mer eller mindre öppna, så att säga.
Mm.
Och kanske då, vad heter det ordet? När man liksom viker sig för att tänka, jag tror att jag har rätt, men det är inte säkert.
Ja.
Så det är någon slags... ordet, det engelska ordet humble tycker jag är så fint. Ödmjuk inför att andra kan ha andra åsikter. Men jag skulle också då säga det att detta är en minoritet.
Vilka då?
Salafisterna i världen med den största växande rörelsen inom islam. Väldigt mycket växande. Och det är också en minoritet av alla muslimer i Sverige som är salafister. De flesta är ju svensson muslimer kan man väl säga. Och av de som är i... Nej, det uttrycket används faktiskt. Jag vet till och med muslimer som använder det. Jag är en svensk muslim.
Jaha.
Det tycker jag är kul. Och av de som finns i Sverige så är en försvinnande liten del sådana som är intresserade av att mörda andra och ta andra människors liv. Det måste man ju notera hela tiden. Jag menar, islam betyder ju fred.
Mm.
Så, eller har kopplingar till det ordet salam. Så, och det är väldigt, jag menar, det är ju en huvudpoäng i själva religionen.
Men jag bara tänker, det kanske är en typisk så här, tanke ur ett svenskt perspektiv. Men man undrar ju, varför vill man vara bokstavstrogen och liksom gå tillbaka till ett och som följa... Förstår du hur jag tänker? Mm. Det kanske är en konstig fråga. Men...
Nej, men om jag säger så här. Alltså, den boken jag har skrivit, där följer jag det lilla livet. Och det är den klassiska journalistiska inriktningen. Att man utifrån knappen på din tröja så skulle jag kunna beskriva hela dig, så att säga. och det, för det kommer närmare och det är en journalistisk metod kan man väl säga. Och då har jag ju träffat människor som... är salafister eller som är på väg att bli det. Och jag tror att det är så, för den enskilda är det ofta att det som är runt omkring blir för påträngande eller för komplicerat. Eller i till exempel Saudiarabien så har det ju funnits många strömningar från väst som man inte riktigt kunnat hantera i en helt annat sammanhang. Jag var på väg att använda ordet kontext, jag gillar inte det. så att och då tror jag att man att det är ett sätt att lösa det för sig själv, att bli bokstavstroende.
Man får något stabilt kanske.
Ja, jag tror det. Vet du, jag känner en kvinna som är, hon var en av de första i Saudiarabien som utbildade sig i ett naturvetenskapligt ämne, alltså som kvinna. Hon var nog en av de första som doktorerade i någonting som heter teoretisk matematik, tror jag. Jag tycker all matematik är teoretisk.
Ja, precis, jag tänkte säga det.
Vi har rätt kul när vi, hennes barn och jag retar henne för detta. I alla fall, och hon, alltså hon är väldigt naturvetenskaplig som person.
Mm.
Hon till och med lagar mat naturvetenskapligt, säger hon.
Hon tycker... Men då strikt enligt recept eller?
Ja, på något vis. Hon kom på att man kunde laga mat så att det liksom är som i en labb. Ja, men då har hon lättare för det. Hon tycker det hatar det annars hemarbete.
Mm.
Men hon har blivit mer och mer bokstavstroende. Vilket är lite intressant. Så det har inte alls med att göra med den, om man uttrycker sig, vilken kunskap man har om världen i övrigt eller intellektuell nivå eller alltså massa Nej. Andra saker.
Men jag tänkte, kan vi komma in lite på, i boken så reser du runt till Egypten, Turkiet, Saudiarabien. Är väl de främst?
Är de som jag främst, det är precis.
Ja, kan du berätta lite om det här, du reser runt och träffar en massa som du nämnde. Om det är liksom projektet.
Min arbetsmetod.
Ja, precis. Eller huvudlinjen i boken egentligen. Mm. Vad går det ut på?
Det går ju ut på att jag åker runt i olika länder för att jag har varit i de här länderna av andra skäl tidigare.
Vilka skäl då?
Jag har varit för Sveriges Television och sen så har jag skrivit några andra böcker. Så jag var i Egypten under de 3 åren som först kallades för revolution, sen kallades för uppror. Mm. Och det vet inte fasen vad det ska kallas för nu. Mm. När militärregimen har hårdare tag än någonsin. I vilket fall som helst. Så att plötsligt upptäckte jag att jag kunde se en linje mellan vad som händer i de olika länderna. Och att jag hade varit på platserna där vändpunkterna skedde. Det var ju liksom en sån liten uppenbarelse. Vändpunkten i Egypten från att ett försök, ett experiment att bli demokratisk som Egypten aldrig har varit. Och Egypten beundrade Turkiet som både kunde ha balansera mellan en sekulär stat men att islam fick plats där. Och det gick ekonomiskt väldigt bra för Turkiet. De kallade det för någon slags muslimsk socialdemokrati.
Under vilken period?
Under från kanske 2010, 2008 fram till 2011 när Mubarak sparkades ut. I vilket fall som helst så var jag, vändpunkten för Egypten var när 3-årsjubileet av Mubaraks, alltså diktator Mubaraks fall. Och det, världens tv-kameror var där och tidningar och radiojournalister och sådär. Mm. Och på Tahrirtorget som är, det betyder frihetstorget, ironiskt nog, så var det ju feststämning och regimen hade köpt in musik och bla 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 och så. Men bortom det så var det prickskyttar och jagande. Och då började militären ta tillbaka makten. Och folk var många som sköts ihjäl just det dygnet. Och jag såg det med egna ögon.
Ja, du var där då.
Jag var där,
där då.
Och det är faktiskt enda gången jag varit rädd. Enda gången under alla mina resor, då var jag faktiskt livrädd.
För det sköts vilt eller vad?
Nej, för att jag, man vet inte, nej inte för att det sköts vilt, för det sköts inte vilt där jag var precis. Va? Men det, man visste då att tunnelbanan hade blivit avstängd för att det hade varit en bomb precis närheten. Ja. Och blev hela tunnelbanesystemet i denna 18 miljoners stad, kanske 25 miljoners stad. Och då förstår du att det är ett sätt att förflytta sig som där benen inte räcker. Så jag kunde, hur jag skulle ta mig ut från det här området som kände att det var så många som dött. Det var liksom en förenat med livsfara, kände jag. Och det syns på mig att jag är utlänning. Så jag var då i alla fall i Egypten och sen så var jag i Turkiet under det, den tiden när det var, man sa att det var en militär, misslyckad militärkupp mot president Erdogan. Och då vände, just det dygnet så vände också Turkiet inriktning och blev mycket mera inriktat för islam efter att tidigare gjort anspråk för att komma in i EU med en allt mer sekulariserad lagstiftning och politik och ideologi och sådär.
Mm.
Det betyder inte att Turkiet var icke-religiöst. Alltså sekulärt i samhället. Så att säga. Människor är ju religiösa i Turkiet. Människor är religiösa i Egypten. Så det hände någonting där. Och sen så har jag varit i Saudiarabien så mycket. Och åkte samma vår som jag var i Egypten tror jag. Och åkte till Saudi. Och där hade hänt en del. Det var på väg att hända saker. Och sen kom ju då den nya unge regenten Mohammed bin Salman och pratade om att kvinnor skulle få körkort och det skrevs ju om detta i parti minut.
Mm.
Och då tänkte jag, det här är någonting som händer och sen så åkte jag till Saudi Och då hade det hänt jättemycket. Men jag vet inte om det inte bara är på ytan.
Det jag tänkte på var ju att det känns ju väldigt farligt på de platserna som du är. Nu är de tre länderna också säkert väldigt olika, men där i Egypten till exempel, dels så reser runt själv kvinna från, är det farligt att vara en utlänning, alltså komma från väst, eller ligger det någon säkerhet i det att man inte...
Det finns områden som jag har varit i Kairo som jag inte tycker att du ska åka till. Men jag åker ju
för att jag är...
För att man ser att du är utlänning.
Ja, jag menar det. Är just att vissa länder kan det vara en fördel kanske för utlänning, men att man inte blir...
Nej, jag tycker inte, vill inte att någon ska åka dit. Men jag har varit där med min vän Nasser.
Ja.
Och han är jätteegyptisk.
Mm.
Så att det kroppsspråket säger att jag är med honom.
Mm. Ja, blir man rånad annars eller vad händer?
Nej, men jag menar, det är såklart att folk kommer fråga saker och så.
Ja.
Jag var i det området någon gång själv för jag skulle hälsa på honom. Så jag åkte dit och det var på dagen och då var det folk som väste i örat på mig.
För att
jag går härifrån. För man ser ju att jag är utlänning. Det spelar ingen roll hur jag är klädd. Jag rör mig som en utlänning. Speciellt en kvinna.
Ja, ja, men det ser vi här också. Mm. Men just det, och att du är journalist också gör inte saken bättre.
Nej.
Men om vi tar Egypten. Där är det ju sen militären tog över och är de som styr nu.
Mm.
Man får ju en känsla av att det är ganska strikt och hårt och kallt då. Eller som styret. Mm. Eller hur är det där nu då? I det som är att röra sig och kulturen är det?
Alltså under ytan så är det, nu rör jag, det måste man då punktera, just i Egypten så har jag vänner, de som jag känner, de lever ju på fattiga sidan så att säga. 85% av alla egyptier ligger väldigt nära fattigdomsgränsen, FNs. Så att jag rör mig i sådana miljöer där folk är och religiösa har blivit än mer.
Mm.
Det betyder att det finns också något, men och det, för att gå tillbaka till det vi pratade om, när blir man salafist eller bokstavtroende, när det inte finns någonting annat, när mannen kanske är fängslad på oklara grunder och barnen har svårt att få jobb, man har svårt att få ihop det ekonomiskt, och då menar jag bröd på bordet, alltså bokstavligen, då är det nog väldigt mycket enklare att vända sig uppåt mot en gud. För då har du någon som i alla fall hjälper dig.
Mm.
Och i detta så ligger också för mig då att jag är mer försiktig, men det finns också någon slags, av de människor som jag träffar, så finns det också någon slags värme av att jag bryr mig. För i Egypten läser du inte mycket om tidningar längre. Det står
inte. Nej, verkligen inte.
Det har hamnat i någon slags skugga. Och det händer ju massor av saker där.
Just om man pratar om Egypten, så är det ett exempel där du skulle säga att det finns en koppling mellan, alltså fattigdomen har ökat och salafismen har ökat, en korrelation.
Eller den bokstavstrogna sidan. Sen finns ju salafister som sitter i parlamentet fortfarande i Egypten. Men dealen där är att de ska hålla sig ifrån politik kan man säga, vilket är ju nästan lite komiskt. De ska ge fäsen och propagera och vara ute och driva propaganda så att säga, finns ingen sak. Så de har blivit köpta av regimen. De får bara hålla sig inom vissa gränser.
Men det som är speciellt är väl också att muslimska brödraskapet, de blev ju framröstade efter den arabiska våren, men sen tog militären över. Mm. Men muslimska brödraskapet består väl av salafister?
Ja, de har samma grund.
Samma grund, ja. Men om de har blivit liksom borttryckta.
De har flytt.
Ja, om de har flytt. Mm. Ändå är det fler människor som blir bokstavstrogna.
Mm. För det är deras anhängare, de som ändå tyckte att... Brödraskapet har en god intention, tyckte de. Och i de fattiga kvarteren så var det nog enda valet. Och de kvarteren jag har varit mycket i, så fanns det under åren av uppror, så var det endast, alltså det gick inte att säga någonting annat än att du var anhängare. Du kunde inte säga, men jag tycker bättre om den eller den, eller de liberala eller socialdemokraterna eller militären. Det hade blivit nerklubbad nästan. Så att det fanns inte. Det var bara det, punkt.
Mm.
Och de gjorde, jag hade mycket sociala projekt också.
Brödskapet, ja.
Ja. Mm. Och de är ju borta nu. Det är salafisterna, har inte tagit över mycket. Vi pratade om skolor, sjukhus, olika typer av socialvård, social hjälpverksamhet och så. Det finns ju ett läger, och det är de fattiga som fått betala för det. Och de är mycket väl medvetna om att det var brödraskapet som stod för det. Ja. Men de är ju bortryckta, brödraskapet, och bidrar väl sin tid, vad vet jag.
Och militären då? De är muslimer i alla fall.
Alltså, alla i Egypten är muslimer. Ja, men nej, jag menar, i någon grad. De är inte kopter, vilket är en kristen gren. Så alla är religiösa på något sätt. De är religiösa på sitt sätt.
Ja.
Men det är ju inte en vad ska jag säga? Militären är ju mera militären än muslimen.
Mm.
Sen är ju militären som makt rätt så både stark ekonomisk makt i Egypten. Och har varit i alla fall väldigt populär bland folken då. För alla män, de har ju rätt så hårda göra lumpenregler.
Mm.
Vi pratar om 2 alternativt 3 år om du inte kan köpa det ut.
Mm.
Så det är liksom våra pojkar som är med. Det är vår militär och sådär, va? Så det är ännu mer komplicerat än ja eller nej. Det är inte digitalt.
Som vi sa, liksom någon slags övergripande skifte är ju att fattigdomen ökat och bokstavstrogen ökat. När du varit i Egypten och träffar individer, hur tänker de? Och vad liksom, alltså det här med ur ett perspektiv med liksom religionen, att den har blivit starkare, eller hur? Vad har skett där? Vad säger de?
Alltså, både folk i Egypten och folk utanför
Egypten. Ja, de du har träffat. När du,
liksom... De säger just det. Eller om jag säger så här, berätta istället, ger svar på frågan så här.
Mm.
Målet med min resa till Egypten den här gången, som jag skriver om i boken just, det är att träffa muslimska brödraskapare som är kvar, som lever under radarn. Och det är mycket då,
just det.
Det är inte de, alltså de ledande, de har ju flytt. Utan det är typ kvinnor och barn och så. Och den familjen som blev utsedd att prata med mig om muslimska brödraskapare som är ledare, tillhör ledarskiktet och som nu har flytt och lever i exil. De berättar ju om hur den här familjen berättar om hur de i den lilla orten de bor i. Jag vet alltså inte vad de heter. Jag vet inte hur mycket de ljuger för mig, helt enkelt.
Nej.
Men och man får se det som ett exempel. Men de säger ju det att folk skyddar ju dem. Omgivningen skyddar dem. De är med i brödskapet. Man kan vara anhängare och man kan vara med. Och det gör, och det tolkar de ju som att man kan inte bli med i en sån organisation, för då kan man lika väl ta taxi direkt till fängelset. Men man kan hjälpa dem som är med. Och man kan vara anhängare i det tysta. Och det är därför jag säger det, att jag tror att brödraskapet sitter och bidar sin tid. Det har de gjort innan.
Alltså att de är på paus? Eller?
Ja, de är i paus och väntar tills ett nytt tillfälle uppstår. Mm. Så man kan ta sig tillbaka. Och det finns en forskare som är, jag får man en libanes. Jag skriver om honom och nu har jag tappat namnet. Han menar, som just har gjort mycket om brödraskapet. Han menar då att de har ju sedan organisationen bildades 1928 har ofta varit offer och förbjudna. Och de, varje gång det har blivit ett hårdare tryck på dem, så har de växt.
Mm. Men hur kommer det så?
För att man tycker alltid synd om dem, så är det synd om. Det är min teori. Och det för mig, leder mig i tankarna. Får jag bara ta denna bisats? Det leder mig till tankarna om det här med, som vi har läst de senaste dagarna om, kommuner i Sverige som förbjuder slöja i skolor och sånt där. Är förbud grejen?
Mm.
Och muslimska brödraskapet som har varit förbjudet under så lång tid, blir i alla fall inte mindre.
Mm.
Det är lite intressant.
Och från andra hållet då, varför förbjuds de? De ses som ett hot helt enkelt. Mm. Det handlar om makt. Och...
Ja, det handlar om makt.
Ja, precis. Om man tänker, om Egypten är ju, det sticker ut genom sin fattigdom då, inte minst. Om man tittar på Saudiarabien som egentligen utifrån sett känns som en helt annan. Situation.
Ja.
Du beskriver i början att det är till och med svårt att liksom komma in där. Eller hur är det när man kommer in som journalist just? Det är ju en massa hinder i vägen. Du får inte bara åka in och träffa folk hur som helst. Då.
Jag ska berätta i 2-3 meningar om hur jag kom dit första gången.
Mm.
Jag hade skrivit i en väldigt massa länder. Det var 2007 tror jag. För jag ville undersöka hur man kan få skilsmässa inom islam. Bla bla bla.
Mm.
Och då skrev jag till en väldigt massa länder. Ingen svarade. Eller också blev uppkallad till ambassader. Och så kände jag, här får man inte komma in i det här landet. För jag är ju journalist och kvinna. Och så plötsligt en dag så ringer de från saudiska ambassaden. Helt otippat. Det hade inte varit journalister där från i alla fall från Sverige på många år. Kanske 10 något sånt.
Jag har inte släppts in.
Nej. Och då så säger de, så ja, vi ser att du är intresserad av detta. Absolut, ambassadören... välkomna dig. Du kan komma hit och hälsa på och sen så får du ett visum. Fattar du, jag tappar i hakan. Jävla i havet vad jag hade snabbt att packa ihop mina grejer. För att innan de ändrade sig tänkte jag.
Mm. Och det här var 2007?
Det var 2007 eller 2008.
Ja.
Och det var ju en slags timing i det som jag inte riktigt förstod då. Det började smyglätta kan man väl säga. För den förre kungen var en försiktig general men ville lätta på trycket när det gällde förbud och att leva isolerat från övriga världen och så.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag kom ju dit som kvinna. Det är uppenbart. Som journalist, som oavsett vad jag tycker själv så är jag kristen i deras ögon. Och sen så var jag ensam utan en man. Och landar på Riyadhs flygplats. Ingen kommer och möter mig. Hur fan ska jag ta mig därifrån?
Var skulle du då?
Då skulle jag in till, ja de skulle ordna hotell och ditten och datten. Men jag kunde inte bo på hotell själv en gång. Jag måste ju ha en man med mig.
Ja, då fick man inte bo själv som kvinna. Nej. Med på hotell.
Så att det fanns ju alla hinder fanns för mig. Mm. Och då hade jag sån himla tur att det står en man från svenska ambassadören. I love you, säger jag bara. Med en skylt där det står, han väntar på någon som kom i samma plan. Och då lyfter jag med honom in till stan, kan man säga. Man lyfter ju inte den, naturligtvis. Och han vet ju inte, så fort jag klivit in i hans bil så är ju jag hans ansvar.
Mm-hmm.
Sen fick jag bo på ett marmorgolv i ambassaden där på natten. Innan den oerhört gulliga ambassadören sa, men herregud, hur kom du in här överhuvudtaget? Så det hade skett, jag tror att det var någonting mellan stolarna, eller jag vet inte.
Nej, okay.
Sen hade jag fått en gräddfil på det sättet. Så därför har jag varit där flera gånger.
Just det.
Och sista gången nu, för 1,5 år sedan, så kunde jag komma in. Hade ingen vakt. Bodde på hotell själv. Ordnade hotell själv. Åkte bara taxi. Så där jag kunde stoppa en taxi, ingen la sig i vem jag åkte med.
Just det, och för att förstå varför det är spektakulärt, det är för att det hade varit otänkbart då.
Bara för några år sedan.
Ja.
Då hade regeringen, Ministry of Information, hade tillsatt en person som var vakt, guide, översättare hette det. Alla där pratade engelska. Så vad den skulle översätta är oklart, utan det var ju en vakt. Och sen så hade jag en chaufför därutöver. Så de två, så att säga, skötte mina resor runt om.
Mm.
Och så var allting skulle då godkännas av Ministry of Information.
Men,
och så är det inte nu.
Nej, precis. Och det är vissa saker som har lättat då. Och just att man mer blir tillåtet och sådär. För det är ju väldigt strikt annars. Kan du beskriva lite vilka, det här med kvinnor får ta körkort och sådär. Och så har de liksom lättat på vissa. Och sen har de haft tidigare också sådana här, vad heter det, moralpoliser. Eller vad kallas
moralpolisen, det finns olika namn för dem. Det arabiska vänliga ordet är heja. Ja. Som en förkortning. Men folk på... i allmänhet kallar de för Mutawa, vilket faktiskt betyder en person som kan Koranen utan till. Mm. När man säger, om jag skulle säga till någon att du är en Mutawa, va? Alltså fråga det. Då är det lite av snut, lite oförskämt. Mm. Och för när första gången jag åkte dit så fanns ju, förutom den anställda, de anställda moralpoliserna, så fanns ju dessutom frivilligpoliserna. Och det kunde vara läkare och ingenjörer och gud vet vad som på efterjobbet eller så gick ut och så till att man gick i moskén. Jag har till och med sett en man som en så kallad sån Mutawa som på ett ställe när bönutropet gick på ett varuhus, vilket gör då.
Mm.
Och då är du tvungen, då stängs alla butikerna slorp. Så sitter kvinnorna utanför medan männen ska gå i moskén. Och de som satt och fikade männen, då kommer mannen med en käpp och slår in dem i moskén.
Mm.
Och det var frivillig med Taua. De är borta, de är förbjudna. De kunde ju tidigare nästan gripa människor. Alltså. De kunde gå in i folks hem, rycka upp dörren och se om du hade något olagligt där, det vill säga något... Aha. Omoraliskt. Till exempel satt och tittade på fel filmer. Eller du hade alkohol. Eller ja.
Ah, okej, okay. Om man inte följde.
Och det är förbjudet. Och nuvarande regimen har lite grann tagit så att säga, kronan av de som är anställda också. De får inte ingripa hur som helst. De måste ha med sig en riktig polis så att säga.
Mm.
Och de får inte stoppa folk hur som helst och det finns en massa regler om det.
Eller, tycker folk att det är bra?
Ja, folk är jätteglada. Alltså de allra flesta som inte tillhör den gruppen.
Ja.
Alla är ju jätteglada över att det skapar en helt annan stämning. Ja, men förr vet
alltså, man behöver inte vara orolig och rädd att någon kommer med en käpp.
Och nej, ja. Och käpp skulle de inte komma mot mig som kvinna. Men jag menar, när jag är där så måste jag ha den långa svarta rocken som heter abaya. Jag måste ha knäppt den ända ner. Och jag måste ha en slöja på huvudet. Alltså det som kallas för hijab. Jag måste det. Och det har hänt mig mer än en gång att det har kommit någon gubbe bakom mig och väst i mitt öra. Cover your hair.
Okay.
Alltså täck håret, täck huvudet.
Mm.
Och det har inte varit en liten vänlig uppmaning kan jag säga.
Nej.
Och det har hjälpt mig. Och jag menar, är du saudier så kan du råka illa värre ut. Bli tagen till och med till polisstationen.
Ja, ja men vi kanske kan säga något mer om just klädseln. För det är också genomgående som du pratar om i alla länderna i boken.
Har betydelse.
Precis, och det finns ju en uppsjö varianter också. Kan du inte beskriva lite där, vad är det som gäller? även om det verkar vara en salig röra.
Ja. Alltså i Saudi är det så att rent formellt så ska du ha slöja på huvudet och den här långa svarta råken. När du befinner dig utanför hemmet.
Så att man ska inte se vem du är.
Nej, så, och man ska inte se mina kroppsformer. Det är det man har då tagit fasta på i Koranen.
Just det, för att man inte ska få männen ur spel, så att säga.
Ja, just det. För att männen blir väldigt lätt upphetsade.
Mm.
Och det börjar nu till och med diskuteras. Och jag träffar en man i boken som jag inte tror att du hajar att det är revolutionerande. Han har varit en domare. De är alltid då sharia-domare, det vill säga religiöst kunnig. Och han har varit i perioder tillhört de radikala som vill ändra på, alltså som är lite muslimska brödraskapar touch på, under 90-talet och suttit i fängelser och hit och dit.
Mm.
Och han sitter nu, har varit kungens och kronprinsens sharia-expert och sitter nu och tolkar Koranen igen. Så han är också på sitt vis en salafist, fast han förnekar det. Han använder salafistiska metoder att gå tillbaka och tolka igen. Och då säger han så här, men var står det i Koranen vad finns det för definition på hijab? Ordet hijab finns. Slöja på huvudet, har det tolkat som. Men det står inte, nu ska du ha ett tygstycke som är så här och här stort och sätta det på huvudet för att dölja håret. Så står det inte. Då menar han att det kanske inte riktigt, det här måste diskuteras. Var står det att du måste ha en långrock på dig, speciellt en svart långrock? Var står det? Ingenstans. Och sen så är ju alla saudier överens om att det här med ansiktslöja är en rent kulturell fråga, det är inte religiöst.
Mm-hmm.
Men det var väldigt många från andra, de fattiga länderna, till exempel Egypten, som åkte till Saudi under det som hos oss kallas för oljekrisåren, 73 och framåt. För då kunde de tjäna skitmycket pengar. Och då tog de med sig detta tillbaka, det här bruket att ha en slöja för ansiktet. Och det har växt i Egypten.
Och blivit en religiös fråga där, inte en kulturell?
Där är det en religiös fråga.
Okay.
Och riktigt hur de får ihop det, hajar inte jag riktigt. För det blir bara beskrivningen att det är vår religion. Och det är inte riktigt så enkelt. I Turkiet har jag till och med sett transvestiter gå med ansiktslöja, vilket är fullständigt osannolikt.
Varför är det osannolikt?
För att de är då, ja, alltså för mig är det. Jag tycker nästan att det är skrattretande, men vilket är förfärligt. De klädde ut sig, män klädde ut sig till kvinnor och vill vara kvinnor. Och sen för att kunna passa in i det nya Turkiet så sätter de på sig slöja, så de går hela vägen.
Ja, okej. Okay.
Och det är liksom en slags anpassning som är egentligen rätt så sorglig, tycker jag.
När jag läste om honom, som du beskrev där i Saudiarabien där, som hade lite, började diskutera det med slöja, då tänkte jag faktiskt att rätt för det nu när jag vände sida så kanske det står att nu har han försvunnit. Eller något,
ja, han har det. Det sättet vet inte jag. Men jag har försökt att få tag på honom flera gånger.
Nej, men jag menar bara att det känns som allting där är så riskabelt. Mm. Så kommer du tycka något annat så kan du lika bra från ena dagen till andra. Förstår jag menar? Ja. Försvinna. Nu hade väl han en ganska... han har väl en position som ändå var...
Ja, men det vet
ingen går säker.
Nej, det är inte säkert alls. Alltså grejen är den att... Samtliga människor som jag skriver om i boken och som jag har haft kontakt också utanför boken har jag svårt att ta kontakt med hur som helst. För alla lever i kulturer där de är bevakade.
Mm, precis.
Och att ringa till Saudi är bara det ett projekt.
Vadå?
För att inte så sällan bryts telefonsamtalet. Mm. Då menar jag verkligen bryts alltså. Och det gäller för övrigt... Jag har någon god vän som bor i Emiraten, alltså Förenade Arabemiraten, och där är det lite samma sak. Men folk åker på semester till Dubai. Därför kan jag inte riktigt veta om de är försvunna eller ej. Men jag vet ju en av de som jag intervjuar, som var en av de mest framträdande kvinnorna för då inte bara bil, utan det är hon som lärt mig köra bil. Det är bra att vi får ta körkort, men vi måste veta hur vi ska köra bil till. Och det handlar om jobb, det handlar om att jag ska kunna få åka själv så att min man inte behöver vara med. Vad händer om jag hamnar i en krock? Vilket vittnesmål gäller? Förstår du?
Mm.
Och vi pratade länge och jag var hembjuden och sen på henne.
Ja, hon har varit med i de rörelserna som har varit med och drivit fram, ja, eller hur, bland annat?
Ja, precis. Aktiv där. Och hon har ju varit också väldigt aktiv när det gäller kvinnor, måste få vara med i samhällsdebatten och måste få vara med i det de kallar för val, bla bla bla.
Mm.
Och strax efter att jag kom hem från Saudi så läste en notis i någon internationell tid eller på någon sajt att hon hade gripits och jag började ringa runt och så. För hon är en god vän till mig. Men hennes familj ville inte att man skulle uppmärksamma det. Annars hade jag kontakt med människor som hade kunnat göra det internationellt.
Men det är ju riskabelt.
Det är jätteriskabelt.
Att vara ute och tycka sådana saker.
Ja, det är det. För det kan svänga skitfort.
Ja.
Det är därför man inte vet lite riktigt så vad det är som händer.
Ja.
Men en sak vet man, eller skulle jag vilja hävda att man borde veta när man lägger ihop ett och ett, och det är att lättnaderna och förändringarna i Saudiarabien har inte att göra med i huvudsak en ny religiös riktning, utan det är pengarna efter oljan. Och det är det allra viktigaste. Men vad som händer i Saudiarabien påverkar religiösa Egypten.
Hur då?
Ja, om de är salafister. Hur gör de? Vänder sig och lyssnar ofta på olika tolkningar av Koranen. Det som
ja, ja okej. Okay. De kikar,
liksom, de kikar okay. hela tiden. Mm. Och många av de som är i Sverige är utbildade i Medina, alltså i Saudiarabien.
Mm.
Och vänder liksom blicken dit hela tiden och läser sajter och hit och dit. Nu måste jag hosta igen, ursäkta. Så förändringarna i Saudiarabien påverkar hela den muslimska världen ur någon aspekt. Och det finns ingenting som säger att någon annan muslimsk, en annat muslimskt land, typ Indonesien, Malaysia eller för den delen Turkiet, skulle bli en religiös ledare. För det är, hur man är vänder vrider på det, så är Mekka och Medina och profeten Mohammed bundna till det Saudiarabiens territorium.
Precis. Jag vill bara återgå lite till det där med klädsel då. Alltså vad, att vara då helt du sa att man alltid är svart. Är det inte vissa också som har vissa mönster och färger?
Jo, det har ju funnits så. I Saudiarabien så har ju funnits moden, förstår du. När man kommer dit så tar det 24 timmar. Sen så träffar du kvinnor, vare sig du är man eller kvinna, och så kan du, då har du sett bara alla kvinnor går i svart. Och nästan alla män går i långa vita skjortor. Eller också har de jeans.
Ja.
Men de ser mig hur de ser ut. Kvinnorna ser mig bara någon svart skynke omkring. Men det tar 24 timmar sen säger det, wow, vilka snygga bajer du har.
Ja.
Och det är så som fundamentalister gör på något vis. Man bryter mönstret i det lilla. Så ett tag minns jag att det var väldigt modernt med, ärmarna skulle vara väldigt tajta och så gick det ut som, hos oss skulle heta trumpetar, men fattar du det lilla?
Alltså som utsvängda jeans?
Ja, fast på ärmen. Ja. Och ett tag minns jag att det var, man skulle ha ett par stycken millimeterbreda band i någon slags färg på ärmen längst ner. Så kan ett mode, fundamentalistiskt mode, röra sig, för då kan man ändå bli lite, sticka av lite.
Ja, jag kan tänka mig att det är mycket detaljer och det finns, just det, så att själva designen då.
Men å andra sidan ska man vända på det och säga så här. Du har säkert ett par blå jeans, eller hur? Och då har du köpt ett par snygga. Så kanske, jag menar, jag hade ju ett par jättesnygga blå jeans som var en röd söm på längst ner. Fattar du hur mycket jag betalar för dem?
Ja, det finns ju jeansmodeller så att säga, men alla är blå jeans.
Ja.
Mm.
Så man skulle, det är jämförelsepunkten kan man säga.
Man har på huvudet då, så finns det, förutom hijab, så finns det ju också varianter med allt från galler till ögon. Eller till,
galler är ju mest Afghanistan. Och sen finns det någon slags arabiska halvön som man kallar för burka. Men de ser inte alls ut som de gör i Afghanistan. Afghanistan är liksom att du inte ska se överhuvudtaget någonting.
Va?
Ja, du ska inte se kvinnan. Du ska inte se att det är en kvinna.
Ja, nej, men hon ser ut, men man ser inte in, så att säga.
Ja, det är kvinnan. Ja, just det, precis. Och det finns ju kvinnor i Saudi då som, väldigt många, i delar av Saudiarabien är det 80% som har ansiktsslöja. Så döljer allting utom ögon, så de bara tittar ut.
Ja.
Men så finns det också kvinnor som har en virar slöjan på ett speciellt sätt, huvudsjalen alltså, som är rätt så tunn. Så att man sen lägger över, hur ska jag beskriva det, på en podd. lägger det över en kant över ansiktet så att det hänger en del som en, alltså som en slöja, som ett flor över ansiktet. Utsikten är inte jättestor, det vill säga för mig som har på mig det, men jag, ingen ser mig överhuvudtaget.
Mm.
Och det känner jag ju folk som har gått omkring med.
Men huvudpoängen är ju då att man inte ska attrahera män då egentligen.
Ja, sen finns det en grej till, och det är en annan huvudpoäng som man inte pratar så mycket om, som inte står i Koranen, och det är det att du ska kunna röra dig som kvinna lite friare. Det ska inte, skvallret är en stor grej. Skvaller är skitstort. Om du är klädd på det, om grannen ser dig och du är på varuhus och så går grannen och pratar med din man, vad gjorde din fru på det här varuhuset? Släpper du lös henne? Alltså du förstår det. Och det är sådana små saker som vi kanske inte riktigt begriper. Ja. Om man gick in i en sminkaffär där och bla bla bla.
Men de i alla fall som du, vad tycker kvinnorna själva om det här? Om att, vad tycker de?
Att vara klädda så här.
Det är lätt att ha ett liksom västperspektiv och tänka, det är därför, vad är för tvång? Men vad tycker de själva? Det är väl...
Jag måste säga så här att jag tycker ibland när jag har haft på mig en snygg abaya, för jag har flera stycken, och köpt en abaya, det vill säga den här långa rocken, som är lite finare, så kan jag känna mig lite som en långklänning, lite prinsesslik. Min man tycker jag är knäpp. Och det finns ju någonting praktiskt i det, för att det spelar ingen roll vad du har under.
Nej, precis.
Men samtidigt så är det tvång. Och då finns det många kvinnor som försöker bryta mot det genom att ha ljusgrå eller ja, på olika sätt. Just nu är det modernt med att ha en jättestor ficka på vänster sida där du ska ha din mobil. Och då en liten nyans avvikande. Det är mode. Att ha huvudslöja är många som tycker att ja, det är vår tradition, så det diskuterar. Jag tänker inte ens en gång på det. Sen finns det de som känner att jag vill kunna välja det själv. Även om jag är muslim och tycker att jag ska ha det, så vill jag kunna välja det själv. Och det är det fria valet som är problemet. När det gäller ansiktsslöja så behöver man ju inte ha det. Så det är, där har du ett fritt val.
Okay.
Eller din familj kanske tvingar dig. Men i samhällets aspekt så har du ett fritt val. Nu ska man i och för sig veta det att familjen är starkare. Klanen är starkare än vad staten är.
Just det. Så då, ja,
det är ett klansamhälle. Ja, alltså, så därför blir det också lite
just
svårare.
Det. Att säga. Du pratar om Saudiarabien då.
I första hand. Där är det tydligast att det är ett klansamhälle. Men så är det ju över hela Mellanöstern. Jag menar,
att man inte skämmer ut familjen.
Nej,
då,
och för 17 gubbar, ja. Eller så är det ju Turkiet också naturligtvis. Så det finns ju i många länder, men i olika grad. På ett helt annat sätt än vad vi har här.
Mm.
Och familjen är ju inte bara familj.
Mm.
Alltså kärnfamiljen, utan det är fastrar och kusiner genom gifter.
Men det är intressant det du sa där, att det fortfarande finns strömningar som diskuterar just vad säger egentligen Koranen om det där. Så det är inte helt tydligt. Men om vi säger någonting om Turkiet kanske, som sista... vad skiljer ut, vad är det för speciellt med Turkiet då utifrån bokstavstrogna?
Jättekort, Turkiet var en del av Ottomanska riket, föll. Turkiet var sista bastionen. Och Atatürk kom, nu ska det bli en sekulär stat. Det var hela själva poängen med staten Turkiet. Och sekulär stat betyder inte att människor är icke-religiösa, utan det betyder att rättsväsendet är inte kopplat till religionen och etc. Och han till och med förändrade så att de i Turkiet skulle gå ifrån. Över en natt så ändrade man bokstäverna, det vill säga från arabiska till latinska. Så folk som kunde läsa tidigare kunde dagen efter inte läsa. Och man försökte då mota bort arabiska uttryck, vilket inte var så lätt eftersom det hade varit en arabisk influens under så många hundra år. Men nu skulle det bli turkiska, nu skulle det här vara turkiskt, det är ett sätt att skapa en stat. Sen har det förändrats naturligtvis över åren, men när och i slutet på 90-talet fanns en man som hette Erbakan, inte Erdogan utan Erbakan, som var någon slags socialdemokratisk islamist skulle man kunna säga. Och han ville då införa vissa mera religiösa saker. Inte så poppis, försvann, avsatt. Men i hans skola, kan man, politiska skola, gick Erdogan, den nuvarande presidenten. Och han kommer från ett religiöst sammanhang själv.
Erdogan?
Så att han, och från ett rätt så starkt religiöst sammanhang, inte bara lite enkel middagsbön om man skulle översätta det till kristna förhållanden, utan tydligt religiöst sammanhang. Och han har öppnat för de religiösa som har varit förtryckta i, så att säga, i statens, man ska se staten som aspekt. Det var förbjudet att vara och ha slöja till exempel för kvinnor fram till 2013. Det var inte så många år sedan.
Varför var det förbjudet?
Alltså? För att man ville inte ha in religionen i staten igen. Jag har använt ordet brandvägg och det kanske inte är så dumt. Alltså det var liksom, stopp med inte längre. Du får gå omkring med slöja hemma och var fan du vill. Men inte på universiteten, inte på, om du jobbar som postkassörska eller vad det nu är, eller polis eller vad det nu är. Det har ju luckrats upp liksom, va? Det finns en statlig religiös myndighet som har växt radikalt under Erdogans styre. Det är jättestort. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att de har 150 000 anställda. De missionerar också för övrigt till turkiska församlingar som i Fitja betalar. Jag vet inte om det är så just nu, men i perioder så har de betalat imamen i turkiska moskéer i Sverige. Och den religiösa myndigheten har också sett till att det har blivit religiösa universitet. Det går emot den statens hela idé om att det skulle vara sekulärt. Att man har religiösa universitet. Att man har religiösa småbarnskolor.
Ja, det har liksom svängt, kan man säga.
Ja, och det har varit rätt så långsamt. Men vad som hände under den här misslyckade kuppnatten. Det var inte natten som var misslyckad, utan själva kuppförsöket. Det var att då kunde vara man mycket öppnare med. Nej, men det här blir mera, det har blivit mycket mer religiöst och det har hänt där. Så det blir som en
sen 2016, ja,
har det blivit tydligare och rakare och öppnare. Och är det då han håller tal där han pratar om, när han inte pratar om jämställdhet, han naturligtvis pratar om islam och sånt, och sen pratar han om, inte om jämställdhet längre, utan han säger rätt så att säga motsatt ord, som att kvinnor ska, de får gärna arbeta utanför hemmet så, men de måste föda barn framförallt. Alltså den typen av sig som inte hade funnits, tror jag, för några år sedan.
Så de rör sig liksom i en annan riktning.
Ja, och det är från demokrati också, skulle jag vilja hävda.
Från demokrati?
Ja, för det hänger inte riktigt ihop. Du kan ju inte riktigt vara hardcore bokstavstroende och demokrat, eftersom Koranen är väldigt tydlig med att rollerna mellan män och kvinnor inte är jämställda.
Så man kan väl, då kan man säga att i Turkiet, om de också går mot mer bokstavstrogna då, eller liksom så här, som samhälle, så gör det av en annan anledning än Egypten.
Så kanske man skulle kunna säga, för Turkiet är inte så fattigt som Egypten.
Nej, och det kommer liksom uppifrån någonstans.
Ja, men det kommer ju nerifrån också, för det finns ju, folk i byarna har alltid levt som de,
jo,
alltid
har levt. Jo, men precis, men jag menar att det är en annan rörelse.
Det är en liten annan rörelse, men över hela så har ju vad jag har kunnat se då, och det har jag stöd av många andra sen då, rörelserna är, det ena sidan så rörelsen blir mer religiöst. Och i det ligger också fler bokstavstroende, fler salafister. Och sen den andra rörelsen är, vi vill bli mer demokratiska, vi vill bli mer som väst. I Turkiet, i Saudiarabien, i Egypten, i en väldig massa andra länder också. Men där kan jag inte exemplifiera, och jag kan inte, alltså det här är jag liksom letat efter i dessa länder. Stämmer min idé?
Att det finns de viljorna också.
Så det är liksom två rörelser som är samtidigt pågående. För det är det jag upptäcker, eller som jag tycker är förskräckande då, att ja, det händer mycket saker under ytan. Eller det är på ytan i Saudi till exempel. Jag skriver om att jag kan sitta och dricka kaffe offentligt ute på ett café. Och det är så oerhört så att folk är helt till sig över det. Och när jag berättar för folk här som har varit i Saudiarabien så säger de, men är det sant? Det är inte klokt. Alltså de är helt till sig. Och det är en liten symbol. Samtidigt då när folk försöker att förklara saker. Hur ska vi förstå Koranen och hur ska religion och ekonomi gå ihop och sådär. Då plötsligt fängslas folk i parti och minut.
Ja, precis.
Så att man vet inte riktigt egentligen. Jag tror att det är lite töntigt sagt. Lite för tidigt att säga.
Mm. Och det är intressant också som du är inne på det här med just att en stor anledning där är ju ekonomin. Att det börjar gå sämre. Då vill man kanske också vill få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och sådär. Av ekonomiska skäl. Så det är egentligen
inte kanske. Ta bort ordet kanske. Ja. Man vill det.
Ja, så att det är tydligt. Precis. Så att det finns anledningar till.
Och sen är det många då i Mellanöstern av de här länderna och andra länder som vill ha ledartröjan i hela Mellanöstern. För den som har ledartröjan politiskt kan liksom styra till sin fördel.
Ser du negativt på utvecklingen? Eller finns det eller som ljus, vad ska man säga?
Jag vill att människor som läser min bok eller överhuvudtaget intresserar sig för de här frågorna ska se att det finns så himla många nyanser. Att våga gå in i debatten och inte vara rädda för att, jag menar, därmed bara bli kallade för islamofober eller något sånt där. För det, så är det inte. Du måste kunna diskutera saker så man kan diskutera allting annat. Och sen är jag, för mig är det yttersta drivkraften nu jättepretentiöst. Den yttersta drivkraften är faktiskt demokrati. Jag har barnbarn.
Mm.
Jag vill inte att det här ska bli ett parallellsamhälle. Där några lever på ett sätt och lever helt utanför den andra gemenskapen. Den som vi tror i gemenskapen.
Mm.
Jag vill inte att några ska styra över andra och att man inte kan gå in i vissa bostadsområden eller vad du nu vill för någonting. Vare sig det för att det är hardcore islamister som bor där eller för att det är hardcore kristna som bor där eller vad det nu är för någonting. Jag vill inte att vi ska ha ett sånt samhälle.
Alltså, då tänker du i de länderna eller oavsett
vart i världen? Nej, jag menar också Sverige. Också Sverige.
Mm.
Och jag tror att vi måste, jag vill skaka om dig och jag vill skaka om alla andra.
Mm.
Jag vill att ni ska se. Det här, så här ser världen ut.
Mm.
Och det gör jag genom att jag träffar enskilda människor som du också hade kunnat träffa.
Sista frågan. Vad är din rekommendation till folk som lyssnar?
Min rekommendation är att våga diskutera. Jag menar, man kan vara okunnig. Det är väl helt okej att vara okunnig först. Sen lär man sig efterhand. Våga diskutera också med folk som har andra åsikter om de här frågorna. Och det ska man säga, det är oerhört aktuellt med tanke på det olika Säpo-rapporter och ja, alltihopa som pågår just nu. Så våga diskutera för att lära dig mer. Men också säga emot dem som har en annan åsikt. Du blir inte någonting annat. Du blir ju inte islamofob eller rasist eller antimuslim eller vad sjutton du vill för någonting för det.
Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, ställa någon fråga kanske, kan man göra det?
Absolut. Det bästa är om man skickar ett mejl, skriver till telefonnummer. Jag tycker det är trevligast att prata. Och då kan man skriva till tina.tunander@gmail.com.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.